Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Fredagen vaknar till liv i Hockey Sverige där det är ju 7 av slutspel och kvalpuls. Men borta i Nordamerika så börjar det intensifieras. Det närmar sig, det är bara en 15 matcher kvar för vissa lag för att ta sig till det här slutspelet där 16 platser finns öppna. Vi ska prata mycket om det här i Godmorgon och NHL där vi också har en hockeyday i Linköping att se fram emot. NHL-studion flyttar till Östergötland imorgon 17.30 och det är ett viktigt möte som vi kommer bevaka från Madison Square Garden när Rangers möter Vancouver. Så mycket mer om allt detta under en intensiv hockeyteam tillsammans med Håkan Södergren och Micke Samuelsson som är tillbaka. Jobbar för Vancouver, en fin hockeykarriär. Jag själv också. Och du är den enda gästen som har varit här 2 gånger nu. Du toppar Lidström, Henrik Sedin och många andra stora stjärnor. Hur känns det?
Ja, det känns onormalt, men bra.
Ja, det gör det. Hur är livet annars, Micke?
Ja, men det är bra. Det är bra. Som alla andra. Våren kommer, ja. Sommaren, så det är en härlig årstid.
Men är du också en sån människa så att du tänker tillbaka till din karriär och känner den här slutspelskänslan när det blir lite vårvärde ute, eller hur fungerar det?
Ja, men du har en stor poäng i det. När solen kommer och våren är så blir det vissa känslor med just att nu är det slutspelstider och det är otroligt roliga tider.
Ja, och man märker det på Håkan Södergren också. Kommer kvittrande till jobbet en fredag morgon. Hur mår du, Håkan?
Jag mår bra. Det är klart, solen är ju livsgivande, va? Det är hela klorofyllprocessen. Det drabbar jag själv också här.
Och du, hur tidigt när du vaknade upp och slog upp gluggarna tittade du på resultaten nu från NHL? Jag var inne på det. Det är inte många matcher kvar nu.
Nej, men det är det som är så bra när man är lite äldre och sånt där. Vet du, när du går upp och pinkar vid 4-tiden. Istället för att gå och lägga dig då så ska du börja titta på matchen och kolla resultaten, tänka lite allting sånt där. Så att NHL är ju perfekt egentligen för oss som blir lite äldre på det viset.
Ja, det är så man ska tänka. Ja. Jag väntar in det där då.
Det kommer
vi noterar mycket från natten också. Nylander 600 poäng nu, gjorde 2 assist i natt när Vancouver, eller när Toronto besegrade Rangers.
Framförallt, va, och sen lite småskavanker på storspelare, vissa resultat i New York-området där som går åt fel håll för vissa lag och rätt håll åt andra lag som är lite oväntat. Så det finns lite sådana tendenser som du kan lida och fila på då från 4 tider på morgonen och fram till du ska jobba här.
Ja, det var ju faktiskt 28 lag i spel natten till idag. 14 stycken matcher och den stora rubriken landar på han. Som det har gjort så många gånger för den här säsongen. Han har gjort 35 mål nu den här säsongen. 888 totalt. Nu är det bara 7 kvar till han är förbi Wayne Gretzky som den främste målgöraren i NHL. Alexander Ovechkin, pang, en siffra till och Washington är klar för slutspel. Vad säger du om hans prestation?
Ja, den är sjukt bra. Sjukt bra att vara så ihärdig och konsistent hela tiden. Vilken målgörare. Att inte målvakten har lärt sig läsa hans skott är också underligt. Ja. Men den vinkeln och det trycket han har hela tiden och hittar öppna ytor. Så han åker in och tar kontakt. Många som har mycket att lära av han, definitivt.
Men du som jobbar med spelarutveckling också, vad är det han har i det här skottet? Du har ju varit på isen samtidigt som honom också. Vad är det speciella?
Ja, bra fråga.
Eller finns det?
Nej, men ja, det finns ju självklart mycket naturligt. Men han har en vinkel också, så bra tryck i sin pendel som ser annorlunda ut. Ja. Och så plus att han älskar att göra mål. Du ser hur han gör sina målgester efter alla dessa år och alla dessa mål. Så han är lika glad varje gång. Så det är liksom... Det är en vana som man har.
Du, hur stort är det här i din hockeybok att han är på väg nu förbi Wayne Gretzky som den främste målskytten i NHL?
Ja, men jag tror inte jag pratar för mig själv när jag säger att det går inte att slå. Det ska inte gå att slå så mycket mål. Alltså varje mål du gör är, jag ska inte säga svårt. Det är så svårt att komma in i NHL, men alltså, än en gång, jag säger fortfarande att det ska inte gå att slå, men han kommer nog största sannolikhet att göra det.
Och det häftiga
alltså, jag förstår inte varför han ska slå det. Det var perfekt att sluta på 888.
För han ställde,
ja, precis, great eight, vad då har han gjort sitt alltså.
Ja, faktiskt.
Men det är som sagt alltså, det finns ju såna här. Det finns vissa spelare som idrottar på instinkt. Mm. Alltså Björn Borg var ju en sån, Gio Waldner lär ha varit en sån eller är en sån. Alltså du har Sampras, du har Djokovic, du har ju massor med såna här bollidrotter som där en spelare egentligen passar så perfekt för det han gör. Mm. Du har haft tur att födas på rätt ställe, börja syssla med den idrott som du passar för. Och sen så säger jag, så kommer det naturligt bara. Ja. För det måste man ju säga. Det kommer ju naturligt för Ovechkin. Annars har han aldrig kunnat gjort det här i 20 år och så mycket mål.
Nej, och du, sorry att jag avbryter. Nej, du pratar liksom om medspelare och Niklas Bäckström som varit en stor del av. Och det har ju. Men han fortsätter ju. Ja. Det spelar ingen roll vilka han spelar med.
Med eller utan han så producerar den. Han ändå. Alltså.
Ja, men han gör det. Han har ju väldigt, väldigt bra målsinne, såklart. Det är ju överflödigt att säga, men det spelar ingen roll vilka han spelar med.
Nej, och det är det som är fascinerande också. 39 år är han alltså, fyra just nu i skytteligan när han är på väg förbi Wayne Gretzky. Nytt mål alltså för Ovechkin och framförallt Washington, första lag, klart för slutspel, över 100 poäng nu. Finns andra som gör mål också, som når fina noteringar i New York Islanders. Viktig vinst för dem mot Montreal. Just nu är de på slutspel. Simon Holmström, han har faktiskt gjort 17 mål nu. Han har fått en fin position där i powerplay också, Håkan.
Jobbar sig upp ända ifrån farmarlaget för flera år sedan här. Har slitit sig till en position faktiskt hos Patrick Roy här. Lirar i första powerplay. Spelar första femman många gånger. Många minuter, 17-18 per match. Va? Så att verkligen en spelare som har tagit. Islanders, två raka vinster. Ja. Börjar robba upp. Rangers, två raka förluster ner. Devils, två eller tre raka förluster. Också dalar i tabellen. Det kan ju bli faktiskt så överraskningen där att det blir Islanders som tar sig till slutspelen med York-lagen. Och den såg man inte i augusti inte.
Men hur mycket behöver svensk hockey en spelare som Simon Holmström? Och förstår vad jag menar. När vi såg Four Nations också, det kanske saknades vissa typer, pratades de om från er expert här. Simon Holmström, hur mycket passar han in i den bilden över en sån spelare som Sverige behöver?
Ja, han passar definitivt in. Det finns inte allt för många som han. Jag skulle säga, jag är förvånad. Eller, det här visar att det är svårt att ta sig in. Som du säger, han har ätit sig in. Han var väldigt bra som ung. Men sen så föll han undan lite grann. Nu är han definitivt inne i ett NHL-lag och gör väldigt bra ifrån sig. Men tillbaka till din fråga. Det krävs sådana spelarstilar definitivt. Och det kryllar inte av dem heller.
Ja, det gör inte det. Lite rivig spelare. Och fin säsong alltså. Skjutit upp Islanders på en slutspelsplats i detta nu. Seger över Montreal. Oroväckande bilder för alla som håller på Edmonton Oilers. Dreisaitl var ju redan borta, skyttekungen, inför matchen. Kolla här på Connor McDavid. Det kommer en liten crosschecking. Det kommer ännu bättre bilder om en liten stund. Men för er som lyssnar på podcasten också, så får man en liten crosschecking mot rebenen. De fick kliva av här i den andra perioden när Winnipeg besegrade Edmonton. Vad utläser du av det här, Håkan?
Morris är som trycker till lite med klubban där när McDavid försöker trycka sig förbi, och det ser ut att ta då liksom i rebenskammen, som man säger, som är precis ovanför där byxorna tar slut och ett axelskydd, skulderskydd, och liksom tar i, va? Så att i ett rimligt sätt så kan det ju vara någon rebenskada där, utan att ha gått alla kurser efter AT-utbildningen på Karolinska. Men jag skulle kunna tippa på det, va? Och det kan ju vara en bristning, mjukskada, allting, va? Att han inte spelar klart matchen sen, det kan ju ha sin förklaring, men det kanske inte behöver vara långvarigt i alla fall.
Nej, några sådana där har du åkt på i karriären, va, Micke?
Ja, men alltså, det där ser nästan ut som en olyckshändelse också. Ja. Det där, sånt där händer hela tiden. Mm. Och han öm sen innan, who knows. Alltså, det där är spelet mer än att det ska vara en ful grej.
Men berätta, vad som händer? Du får någon spricka på rebenet. Alltså, hur länge blir man borta? Det är ju en jäkla smärta, alltså.
Ja, men det är det. Alla som har varit med...
Ja, för dig som lirar innebandy. Ja, inte få som lirar hockey.
Jag var borta en månad.
Ja, men vad ska jag berätta om det? Det är ju som du säger, det blir svårt att...
Du är rätt oskyddad här också.
Ja, men det är det. Ja. Det är det definitivt. Det är svårt att sätta på ett skydd som...
De formar de där plastskydden, så lägger de ju upp dem ofta. Ja. Så nu är det spännande klart och sånt där. Men det är som du säger, va? Det är ju hindrande. Och det här är ju spelare som spelar rätt så... Han är ju rätt avslappnad, åker mycket och liksom stor aktivitet hela tiden i rörelserna, va? Ja. Så det är klart en muskelskada och sånt där. Det drabbar honom lite mer. Det tar ju bort liksom hans... Toppen på hans kunskap som han lever på lite, den försvinner ju.
Definitivt.
Är det världens bästa hockeyspelare, Connor McDavid, i dina ögon?
Ja, alltså, definitivt en av dem, såklart. Offensivt står han ju verkligen ut, och han syns ju stort sett varje gång han är på isen. Så han gör ju saker framåt som inte många andra kan. Sen har han ju andra, han är inte, kolla på en sån som Zetterberg, han kanske var ännu mer komplett över hela banan än vad McDavid är, men han gör ju saker som syns varje byte och är otroligt farlig.
Ja, och han har en fin säsong också. Men just nu då kanske på paus några matcher. Connor McDavid och Dreisaitl borta när Edmonton förlorar. Och Winnipeg också uppe på 100 poäng nu, men inte säkert slutspelet ännu. Det kommer någon dag till sen är de också klara. Vi flyger vidare och vi gör det med intressanta bilder för Mikael Samuelsson och hans organisation Vancouver. Viktigt möte i sträckkampen med St. Louis. Och det här målet kan ju betyda mycket. Det var bara ett par sekunder kvar. Elias Pettersson var med och spelade fram till Besser som har gjort över 200 mål. mål i NHL. Det blev en poäng mot St. Louis, men det var Filip Broberg som avgjorde för Blues. Vad säger de om läget nu för Vancouver, Micke?
Ja, men det står på den östra sidan med Islanders Rangers där. Det är ett otroligt tight med, vilka är det? St. Louis, ena laget, Calgary, Vancouver, som om en slutspelsplats. Men samtidigt, som man bäddar får man ligga. Det är en hel säsong och det har gått upp och ner för just för alla lag, men framförallt för Vancouver i skador och lite annat som har stört våran eller deras säsong. Mm. Så.
Jag ska komma in mer på det där också, men vi kan väl lyssna vad coach i Vancouver Canucks Rick Tocchet säger efter den där förlusten.
Well, Rick, it was a good fight back at the end to grab the one point, but what stopped you guys from getting the second tonight?
Certain parts of our game would like, there's some energy, but then some pockets we just didn't have enough energy. But great tie to get the tie and a couple of miscues in overtime. So just, it was kind of a little bit of a sloppy game for us. There was good parts to it, but there was some sloppiness that we got to clean up.
Two goals from Brock Besser tonight, and he hit 200 in his NHL career and 201 as well, and that 2.7 goal. But what have you seen from him, not just lately, but tonight as well?
Well, he's got a deadly shot. When, like I said the other night after the game, he gets hot. Look out. So that's four goals in the last two games, so it's good for him.
You said some sloppiness. It was just guys standing still a little bit in overtime there.
We did a nice job in Calgary, and I don't know, we aborted the plan. When you don't have speed, just throw it back, get some fresh people out there, and I think we're making those short passes with nobody standing still. We got to get back on that 2-on-1. That we don't play it right. But hey, listen, we got to clean it up. Got to clean that stuff up.
What was the intensity like in this game? It seemed like it was pretty high. The temperature was high.
I thought the second and third we were better. I didn't think our first was that good. I shouldn't say it. It wasn't bad. I just think the first period, I think, I don't know if we didn't have our legs. Maybe that Winnipeg took a little bit of us. But once we started getting our legs, we started to come a little bit.
Rankinen was big again for you guys. Obviously made some huge saves.
Yeah, he's been big all year for us. Like I said, in the first, I don't think we had much energy, and he had to keep us in.
The Brock goal, 2.7 seconds left. It kind of looked like it came from nothing, didn't it? Great play by Quinn, and then Pete down.
Yeah, we kind of threw it out, but that's what I mean. We attacked, we went right north with it, and that's what happens.
You build off loss?
Yeah, of course. I mean, that's a point. It's a big point. It could, down the road, it could really help us. So, I'm sure we're a little dejected. But like I said, we got some pressure moments. We got to clean.
Ja, de får ladda om nu Vancouver och ge sig ut på en liten roadtrip. Ska ju till New York. Vi hänger på, men vi drar till Linköping istället och bevakar det här NHL Hockey Days. Dagarna två start idag fredag och sen kulminerar det imorgon lördag med studiosändning från Stora torget i Linköping 17.30. Möte mellan Rangers och Vancouver. Och med de där förutsättningarna, ett Vancouver som tar en poäng, Håkan, under strecket just nu i den där jakten. Samma visa för Rangers på andra sidan. Vad tänker kring Vancouver situation? Är du förvånad att de är?
Alltså innan säsongen här hade du väl trott på att de skulle kunna vara en mycket mera, eller skulle kunna vara lite mera poäng inspelade i alla fall, så de skulle vara mera klara för att kunna gå ett eventuellt slutspel. Det hade man nog trott sig. Eller så var det väl så att man tittar på antal svenskar, man ser vilka som är där och så förväntar man liksom att det måste gå bättre än vad det har gjort. Men sen dyker det upp alltid problem. Alltså i ett lag, i en klubb, en organisation så är det alltid lite gnissningar emellan folk. Och alla kan inte älska alla här i världen. Va? Så är det ju ofta i ett hockeylag. Va? Och när ledningen då börjar inse till slut, vilket jag har läst mellan raderna som att det här funkar inte. Vi måste göra någonting för att resultatet i klubben blir lidande på de här. Då tradar de JT Miller då, för att det var kanske den spelaren som man inte ville bli av med, men som det fanns en möjlighet att bli av med. Och där man hade kanske lite framsidor på Elias Pettersson istället. Så att jag tror att det på något vänster kostar mycket mer än man tror, den här interna oron i en klubb. För som vi vet så är det ju alltid så att en människa, en hockeyspelare som vill prestera på topp måste ändå vara rätt så fresh, inte ha så mycket oro och funderingar att tänka på. Och det tror jag har drabbat lite Vancouver.
Du jobbar ju i organisationen som spelarutvecklare, Micke, och du har varit över det precis nu också. Hur rätt eller hur fel har Håkan med det här? För man landar ju på det som har varit, att det har varit turbulent. Och Henrik Sedin var ju här för några veckor sedan och pratade ju också om det, att det har varit en jobbig säsong.
Ja, men det har det. Vi backar tillbaka banden från förra säsongen. Då var det lite momentum för Vancouvers del med Patrik Alvin som gjorde bra trader och bytte till sig och gick förbi första slutspelsrunden och mötte Edmonton och så när gick förbi dem också. Så definitivt komma in i säsongen var, ja, det var en bra vibe kring Vancouver. Men sen är det precis, Vancouver, vi har ett bra lag. Talangmässigt och allting, men vi har kanske liksom inte det ledarskapet som är framgångsrikt och som man behöver ha i alla lag.
Hur tänker du då?
Nej, men jag tänker att ledarna behöver göra en bra ledare behöver göra alla andra också bra, inte bara kring dem. Och det kanske har varit, nu sticker jag ut hakan lite grann och säger det gör jag, det vet jag, men det är det som är framgång till en stor del av framgången är att de bästa spelarna också gör andra bättre. Inte bara skriver du bra kontrakt, då, med andra ord, då är du ett lukrativt kontrakt, då blir du liksom en ledare. Och då går inte bara att titta till sig själv och sina poäng. Jag säger inte att det är fallet hela tiden. Men dagens generation, nu är inte det alla heller, men det finns tendenser till att me, myself and I lite grann. Och där bör man liksom så här utveckla sig som människa, och det tar tid att göra det. Så bara för att man inte är så nu, så det här, man behöver utvecklas allting. Och där har du då i JT Miller en som brydde sig om laget, men liksom kanske han gjorde så mycket saker och han var väldigt krävande mot sina lagkamrater.
På vilket sätt?
Ja, men grejen att jag också ska vara försiktig med det. Nej, men för att jag är inte i omklädningsrum varje dag. Jag är hemma i Sverige, så åker jag över någon gång ibland. Så, men han gör ju liksom, du ser hur han agerar på isen. Liksom så här, inför en teckning så är han, han vill ställa upp folk. Liksom, han har ett stort hjärta, men sen om det slår över i ett omklädningsrum, och det gör det tydligen. Liksom, det är tendens, det finns en anledning till att han inte är i Vancouver längre. Att vi bytte bort en bra spelare, ingen snack om saken. Vilket, liksom så här, han var stor del av framgångarna i slutspelet förra året. Hur han höll i och hur han stod upp mot Dreisaitl bland annat. Det blir komplikationer ibland, men management kände att vi behöver göra någonting.
För att pränka in det, det var en liten rolig grej. Alltså man pratar alltid om Sidney Crosby drar fram så här länge, för han är ju liksom lite unik. Han tjänar 8,7 miljoner dollar. 8,7, 87 siffror och allting. Han tar lite lägre pröjs, gör samma jobb, kanske ännu större jobb i en organisation som sakta men säkert börjar tappa. Liksom. Men samma jobb hela tiden, va? Han liksom nöter på allting. Föredöme. Du hade en grej med Marchand här. Boston erbjöd honom 6,3 miljoner dollar. 63 på ryggen, va? Och ville ungefär att han skulle ta den jobben. Men han då väljer att ta en annan väg. Va? Så att man testar ju lite från ledningen många olika sådana här grejer, tror jag, för att få den typen av auktoritet från vissa spelare som driver dem. Och sen är det ju så att ishockey i Nordamerika kontra i Sverige, här har vi mycket mer lag. Där är det väldigt hierarkiskt. Du har också väldigt större ansvar som bäst betald och som stjärna i de olika lagen att driva dina arbetskamrater, hockeykamrater och kedjekamrater på ett annat sätt än i Sverige.
Ja, men då är det också intressant. Är Elias Pettersson en sådan person? För nu blir det ju han som Vancouver verkligen satsar på. Då har de ju visat med kontraktet också, 11,6 miljoner ligger han på den här säsongen. Det är ju gigantiskt summa och ett gigantiskt ansvar. Jag tror inte riktigt vi förstår det hemma i Sverige kanske. Vad det genererar att vara en sån här stjärnspelare. Är en sån person som du känner honom, Mika, som verkligen kan bära ett helt lag?
Nej, men alltså, det här är två olika delar i det hela. Alltså, att Elias är otroligt talangfull och han kommer troligtvis alltid göra poäng. Det är en sak i det hela. Det är en annan sak som, hur är han? Det är din fråga egentligen. Ja. Hur är han som människa? Vågar han kliva fram och kunna ta det här ansvaret? Han håller på att bli en sån människa. Men är han fulländad just nu? Inte i min bok. Och det gör Elias, gör ingenting. Nu är han ju under the loop, och han blir hårt ansatt i press och egentligen av alla. Det är det som från dag ett, när man skriver ett sånt kontrakt, då blir det liksom to go to your guy. Då tittar alla på en, hur man för sig. För talang är en sak, men det kommer inte ta, det kan bara ta en så långt. Det är liksom det är kulturen som kommer ta en nästa steg, och kulturen det är så habits, behavior, alltså vanor som man gör varje dag. Mm. Och det är där liksom, det är det som kommer ta dig till att eventuellt då knacka på dörren till att vinna.
Rasmus Stadlin, lite i samma position?
Ja, ja, men han, ja, när han kom in i ligan, nu har han varit, jag tror att han är 7:e år. Mm. Och han känns ju, utan att veta och känna Rasmus jättebra, men han känns i intervjuer och hur han för sig, att han håller också på att bli en väldigt, väldigt bra ledare om han inte ens är där just nu. Så. Mm.
Men när du pratar om ledarskap där, är det mer spelarna du tänker på då? Är Quinn Hughes då som är kapten, han är tillbaka, så, såklart väldigt vital för Vancouver. Men är det rätt uppbyggt som du ser det, Vancouver, med spelartyperna som redan nu då kan utmana? Det är ett väldigt ungt lag ni har.
Ja, men alltså, jag skulle säga, kolla på Patrik Alvin försöker bygga sitt lag nu. Vem tar han in? Ja, han tar in en bekant från Pittsburgh, Marcus Pettersson. Mm. Han känner inte jag personligen, men det jag hört om han och det jag ser är en kille som har just de här sakerna som Vancouver då tycker att de saknar. I ledarskap, ta hand om alla, väldigt verbal, mellan byten på bänket. Sånt behövs. För management känner att vi inte har det. Sånt, och då tar man in en sån spelartyp. Dels är en bra spelare, ja. Det går inte att ta in och så, men har även väldigt bra ledarskap. Så pass viktigt tycker man att det är, vilket är alldeles rätt.
Ja, det är också en spelare som hörs väldigt mycket, så vi igår NHL här i måndags också. Han surrar ju konstant. Är det en utmanare att kunna gå nu om man tar sig till slutspel hela vägen med Vancouver redan, eller får vi vänta något år till? Vad känner du?
Ja, alltså det är ju en anledning till att man fortfarande ligger och skvalpar mellan slutspel och inte slutspel. Mm. Och det är väldigt få av de lagen som kommer in på sista position som går hela vägen. Så att liksom, rimligt sett så får vi nog vänta ett tag till. Men jag tror att man har byggt om ett antal år nu, som sagt, och det kommer nog behövas några nya spelare till. Nu hamnar man i ett mittfältsläger här när man får drafta mitt i ungefär, och då brukar det vara svårt att hitta rätt nya draft, så då måste man ju nog gå på den här och köpa in någon free agent spelare för att egentligen kanske komma upp. Men jag tror definitivt att Vancouver är en stad. De har en organisation, om inte ägarna, Colani, där lägger sig för mycket, som de brukar säga. Och sen så har man dessutom en publik då, som kommer hjälpa till när det väl behövs. Mm. För att det här är en kanadensisk stad. Alltså, och vi vet, det här är väl en av de ställen de har haft riots när det inte fungerar.
Va? Mot posten där, ja. Precis. Du var över precis nu. Hur var känslan?
Nej, men jag var inte i Vancouver den här gången. Jag var i en andra städer där, men känslan, jag tittar på den här intervjun med Tocket, förväntningarna är ganska höga, jag tycker mig se också tyvärr liksom, han är inte nöjd, dels är han inte nöjd med resultatet, men vi ska kunna hålla 2-1 i overtime, så vi ska inte behöva släppa till sådana, så, och det är liksom, intentionen finns där, det som Håkan pratar om, med mittengäng är inte för Vancouvers förväntningar, utan det är, vilket är jättebra, alltså det är högre än så det klaffar inte på alla plan, men ändå, även fast det inte gör det, så är du där och knackar på dörren till att komma in i slutspel. Mm. Och det är väldigt svårt att gå till slutspel. Mm.
Ja, den klassiska tendensen. Vi kan betala lite för Vancouver. Elias Pettersson med 2 nya poäng. Han är uppe på 45 nu. Elias Pettersson som såklart då är en av de klart mest lysande stjärnorna borta i Canucks. Patterson takes the pass.
Moves towards the middle. His shot scores! Nej, men det känns bra. Jag tycker vi spelar bättre som lag och absolut känns bättre själv.
Skottet är tillbaka. Många riktigt fina mål de sista matcherna. Vad har du slipat på för detaljer för att liksom hitta dit igen?
Ja, nej, men jag har väl varit mer, vad säger man, attack mindset. Försöka ha något skott per match. Vilket får mig att attackera mål mer. Jag kommer aldrig vara, vad säger man, pass först kille, men... Men, ja, nej.
Han lägger ner hårt jobb. Hårt jobb är bra, det kommer inte gratis. Så det är kul att säga hårt jobb, det blir man belönad med. Och han kommer fortsätta vara viktig för oss slutkampen.
Någonting som sticker ut i en spel som man kan måste vara på plats för att se, det är den fysiska aspekten också. Han smäller på i alla närkamp. Hur mycket leder han laget ur den aspekten, tycker du?
Ja, han är sjukt viktig för oss i det och i försvarsspelet också. Jag har sagt det till och förut. Det är mycket han gör som går under raden. Och täcka pucken är han bra på. Det, alltså, det fysiska spelet när han har pucken är sjukt imponerad över hans balans. Inte den största killen kanske, men hans balans och hans förmåga att skydda pucken och kunna göra tajta dragningar. Det är sjukt kul att se, och som jag sa, vi kommer behöva honom i slutet.
Nej, suveränt. Nu är han tillbaka till sin gamla form, så det vi behöver nu, och han steppar upp när vi behöver honom. Så det är kul att se, och det är bara njuta när han är på isen.
Vad är det som gör han så bra, tycker du?
Ja, men han läser ju spelet över hela isen. Spelsinnet han har, och sen skottet. Den visar nu i de här tre senaste matcherna, var det tre snipes han har skjutit in, så det är bara att se och lära.
Slutspelspushen, ni är där och jagar. Hur roligt är det som hockeyspelare och liksom att varje match gäller just nu?
Nej, men det är varje match betyder då. Vi behöver varje poäng vi får. Men å andra sidan så är det en väldigt, väldigt bra utmaning för oss för att kunna nå. Det är de här matcherna man vill spela, så som sagt, varje match räknas och vi kommer behöva hårt jobb för noll.
Ja, Peter Ekholm som hade tittat in i Canucks omklädningsrum där det finns hur många svenskar som helst. Ja, nästan. Det har ju varit 8 som har spelat den här säsongen. Brännström är ju inte kvar längre i organisationen, men gott om dem. Hur glad blir du när du ser en sån här skylt med Höglander, Linus Karlsson, Läckermärk, Elias Pettersson, Nils Åhman, Elias Pettersson igen och Marcus Pettersson, Mikael? 7 stycken svenskar nu i Canucks.
Ja, men det blir man glad över, definitivt.
Vad beror det på?
Ja, det beror på att de har en svensk GM.
Nej, alltså. Det är det,
jag tror du säger svensk spelutvecklare, tror du.
Ja, det är precis. Ja, det vill jag inte säga själv. Nej, då. Nej, men vissa föreningar blir så att man dras åt något håll. Tycker de om svenskar med sedinarna i spetsen? Ja, det gör de. Hur de för sig. Det finns tendenser. Detroit är en annan förening som ofta drar till svenskar också.
Ja. Så.
Florida till finländare, alltså det är Dallas till finländare, så det har ju det blir ju på något sätt där, va? Hittar du rätt karaktärer inom en vad ska vi säga, nationalitet, plus att du får bättre kunskap om spelare från det landet också.
Definitivt.
Hur knepigt tycker de där att det är 2 stycken Elias Pettersson nu i Vancouver?
De försöker göra något bra av det, alltså med just marknadsföring bitar och sådana bitar.
Ja.
Så men det är bara härligt.
Ja, man är ju van vid samma efternamn med Sedinarna.
Ja, precis. Och så nu finns det en som heter Marcus Pettersson
också.
Så är de 3 där.
Ja, det är sant. Och just då, med de här 7 svenskarna, varför inte göra lite betygssättning på dem när vi har Magister Södergren på plats också så här långt? När vi har kommit till över 60 matcher in i säsongen, Håkan, vad sätter du för betyg? Vi tar dina gamla skolbetyg, eller hade du 1-5 eller det? Är det för?
Jag hade bara 5. Var det
du? Förr i tiden var det 1 var ju svagt och 5 var ju lysande. Ja. De var ju aldrig upp. Men om du sätter betyg på Elias Pettersson, och då tänker jag på EP40.
Ja. Inte backen, ja, men jag måste nog säga en 3. Och det var väl då godkänt, men inte mer. Och sen skulle man alltid få en liten röd penna då nere på betyget. Så du kan mycket bättre.
Ja. Men 3 är ändå rätt bra. Du tycker han ska vara uppe med 45 poäng?
Alltså, han är så pass skicklig och han gör så pass mycket i spelet. Och han som sagt anpassar sig efter en ny roll som nog tror jag är för honom rätt så obekvämt. Och vara den som ska fronta saker och ting nu, just med tanke på hur bäst är G-team. Så jag tycker han ska likväl ha en 3, men jag förväntar mig enormt mycket mer av honom.
Jag fick en klapp på axeln av mina föräldrar när jag kom hem med en 3. De tyckte det var bra jobbat, Niklas. Är det verkligen ett bra betyg för Elias Pettersson, en 3? Ska han vara så högt upp, tycker du?
Ja, men det tycker jag också. Han har inte varit där hela säsongen. Det tycker jag inte. Jag tycker inte heller han är uppe med 4-5. Jag tycker att det är 2 olika delar. Just i talang, han visar mycket på isen och den senaste tiden när det väl drar ihop sig. Det är väldigt bra egenskaper att kunna göra det.
Mm.
Sen tycker jag att han, eller jag tror att han är inne i en liten onormal roll för han, så han behöver kliva fram just i som människan är, och bli van vid att ta mer ansvar än vad han gjort tidigare. Inte så att han har tagit lite ansvar, men nu är han the go-to guy, eller en av 3 borta, så vi är bekväm i det.
Elias Pettersson poängbäst då bland de svenska spelarna med sina 45 poäng, betyg 3 av Södergren. Han spelar nu första kedjan tillsammans med Nils Höglander som har kommit upp i hierarkin. Höglanders säsong, vad landar han betygsmässigt?
Han har ju gjort lite mer än man förväntar sig, så hade man som sagt satt godkänt för honom på 3, så är han uppe på 3,5, nästan tangerar en 4 tycker jag, för att Jag tyckte att ett tag så var jag lite orolig för att han kanske var på väg åt andra hållet, falla ur de här produktionslinjerna. Men jag tycker att han har stött sig tillbaka faktiskt. Han får en fyra.
En fyra, det är högt för Höglander som ju börjar bli rutinerad där borta. Du har arbetat mycket med honom. Mikael, berätta vad han är för typ av spelare och person.
Nej, men jag har sett en hel del av honom. Det jag såg av honom på trainingcampen i september innan säsongen var otroligt bra. Han slutade etta i alla testresultat utanför isen. Så han hade, i föreningen så trodde folk på honom. Och han har inte riktigt levt upp till dem i början. Även fast han har gått helt okej. Och nu på slutet så börjar han hålla i pucken mera, och det är mera hans spel. Utan han har varit liksom en energikille som smäller på, eller inte smäller på så, men ligger i och är nära motståndaren. Nu vågar han hålla i pucken och spelar med Elias ibland. Ja. Så att han har väldigt mycket hockey i sig och är vältränad. Så det är fråga om tid innan han kan ta ytterligare ett kliv i min bok i alla fall.
Hur nära var han att försvinna från Vancouver, tror du? Det ryktades så mycket det tag.
Det Jim Rutherford och Patrick gör, de håller det för sig själva. Så ja. Även fast jag jobbar i organisationen så är de väldigt förtegna. Vilket är ganska bra, tror jag. För om sådana som jag får veta, då säger jag någonting eventuellt här. Ja. Men de håller för sig själv, så jag vet faktiskt inte det.
Nej. Men högt betyg alltså från Södergren här på Höglander. Och han gör en fin säsong nu, kommit igång på allvar. 21 poäng, precis som den siffran han har på ryggen. Höglander ska ge en siffra också på Jonathan Lekkimäki. Vad säger du där, Håkan? Var inte med nu i natten till idag i truppen. Han har ju kommit upp igen från AHL.
Ja, men det är lite svårt att bedöma, för att han har ju inte konsekvent spelat, utan han har varit upp och ner och Abbotsford där, och vilket det är för några stycken andra också. Men det är ju ofta problematiken när du har hamnat lag som ligger då mitt i här. Du slåss mot ett streck, du måste ha en grinding, du måste jobba för poängen. Lekkimäki är ju inte den typen. Han är ju en skarprättare. Han är ju egentligen en andra Elias Pettersson. Den typen av spelare, fast med högerfattning. Så att platsen kanske inte riktigt finns för Lekkimäki än att få de minuterna han behöver för att lyckas. Men han har ju faktiskt presterat egentligen, med tanke på ålder och utveckling, helt okej, tror jag, från vad Vancouver har förväntat sig. Ja. Så att en 3,5-4 till honom också.
Oj, högt. 2 plus 2 har han så här långt. Förväntningarna på Lekkimäki, som jag gissar att du arbetar rätt intensivt med, eller har gjort i alla fall, Mika.
Ja, men det har jag gjort, precis. Ja. Innan han åkte över nu i år så har vi arbetat. Och vi hörs titt som tätt nu också. Och det här är lite intressant, liksom. Vad är förväntningar? Vad är hans egna förväntningar? Han ser ju jämnåriga som är uppe, och Bedard som är ett år yngre i Chicago som gör väldigt bra ifrån sig. Men det man måste komma ihåg att det här är din utveckling. Vart är du första året du åker över, och vad är förväntningar på det? Om du sänkt dina förväntningar lite så allting blir positivt. Det har försökt att jobba. Vi har jobbat tillsammans med att han vill ju såklart, alla vill till NHL och spela 15 minuter. Men det går inte så lätt så snabbt, och det gör ingenting. Utan han får verkligen bli en bra spelare i AHL, vilket han har visat redan nu. Att han är definitivt ett hot offensivt.
Ja, 19 mål där till exempel.
Ja, precis. Ja. Och sen att du har kommit upp nu 3 eller 4 gånger i olika sammanhang, och ta med dig. Vad är det du liksom, säg till dig själv, lär du någonting av att vara uppe? Då upp i NHL och sen blir nedskickad. Han är ju lika frustrerad varje gång. Men om du tar med dig någonting varje gång. Det här är bara en första säsong där borta. Det är ingen som förväntar sig, kanske mer än du, att du skulle gå in och spela, ja, och spela de här 15 minuterna och ha en plats i laget. Den är inte lätt. Och inte helst med den spelstilen han har. Utan han behöver ju komma in och producera. Det är därför han är där. Så pass de egenskaperna har han. Och innan man kan göra det, då behöver du vara bland första eller andra kedjan. Och det är svårt.
Powerplay och sånt där, men, för att få poängen.
Men vad ser du där, som är en gammal målskytt också? Vad ser du i Lekkimäki? Vad tror du om till exempel 5 år? Var befinner han sig?
Ja, jag tror att han fortsätter jobba och förstår hur viktigt försvarsspel är, och att vara jobbig att möta i närkamper och komma ut med puckar. Det är det som kommer ta Jonte till nästa steg. Och att han ska vara så pass viktig. För jag tror fortfarande, kolla inte bara vad man gör i en grundserie. Du kollar hur blir du vinnande i ett slutspel. Och det är de här bitarna när du kämpar för varje isyta, varje meter. Du kan komma ut och vinna dueller. Och sen när du vinner den duellen, vill säga ta ett skär in. Och så kan du skjuta det skottet som han har. Ja. Då är det helt plötsligt en målchans. Om inte han sätter den själv så är det retur. Det är det spelet som kommer ta en. ta ett lag till nästa nivå och en gång kanske eventuellt då framgång.
Ja, det var det trumfskottet. Men det skottet han har också då.
Instinkten och det där skottet. Va?
Ja, och han fick ju fyra lite för att han är tidigare Djurgårdsspelare också. Då, eller?
Jag förstår inte vad du menar.
Nej, men där är det också så här. Backa tillbaka lite till han vill ju hela tiden göra poäng. Och han är lite som Elias Pettersson, nummer 40. Liksom, så att han baserar sitt spel på att göra poäng hela tiden. Men det är så mycket mer än att, liksom, och det måste han också förstå. Mm. Så att jag kan bidra med andra saker än bara poäng.
Mm. Ja, men det där blir intressant att följa då vad som finns där. Det är ju tidigt också. Jonathan Läckermärke 4 alltså betyg av Håkan Södergren. Vi skjuter av de andra betygen också. Och ta väl Nils Åhman, Håkan. Vad landar han på?
Ja, Nils Åhman är ju också den där spelaren som faktiskt lite Höglander-typen. Att du står liksom mitt emellan. Det är en avstamp. Hade jättebra förra säsongen är väl vad han kom in. Vart lite skadad och sådär. Och var verkligen på väg att ta en plats. Ordentlig plats där. Men har väl kanske inte riktigt orkar komma tillbaka till den formen, va? Och kanske lider lite av att det är lite oroligheter i Vancouver. Så
betyget blir?
Trea.
Trea på mig, okej.
Okay. Jag är snäll.
Ja, du är väldigt snäll. Marcus Pettersson då, ganska ny.
Ja, Mackan är en etablerad NHL-spelare. Värvas till en klubb för att man har de karaktärsdragen som han behöver. En kille som egentligen då kanske tillför minst lika mycket utanför. Så att 3,5-4, jag är som sagt, jag är lite för snäll idag känner jag.
Ja, det är det. Då skickar vi över sista pucken till Micke med Elias Pettersson back. Då, som du också jobbar med en del. Ja. Vad är han i sin utveckling just nu?
Ja, han tar steg som inte jag trodde han skulle ta så här. Förra året tog han inte, han såg Örebro inte att han kunde spela i SHL och fick spela Västerås stora del och utlånad. Nu är han, jag ska inte säga det helt inne, men vi är jättenöjda med hans utveckling. Och han är en kille som lär sig hela tiden och han förstår sin roll. Som är lite ovanlig där borta, att jag ska inte säga sarg ut. Han är bra skridskoåkare och har bra första pass och sen spelar han fysiskt. Att få en kille att faktiskt vara nöjd med det och inte vara då som eventuellt Erik Karlsson spelande backa med Rasmus Dahlin, det är också väldigt, väldigt viktigt. Och de kliven han har tagit i år förvånar mig också lite grann, men så himla roligt, för det är kanonkille.
Så om Vancouver missar slutspel, skulle det här vara en potentiell VM-spelare för 40 kronor? Elias Pettersson, backen Elias Pettersson?
Ja, alltså han är ju uppe och spelar på en hög nivå nu. Sen om han eller kommer med i VM eller vad han gör, definitivt att han ska vara med i.
Det är väl inte den typen av backar som vi brukar plocka hem från VM?
Nej, det är det inte. Det är det inte. Men det där får samma. Ja. Det beror på vilket lag sätter man ihop och vad vill man ha för någonting. Att det finns plats för en, kanske två sådana, definitivt.
Men det är rätt kul, va? För du har England i Colorado där, du har Moverare också inne. Va? Vi har några av den typen backar som man inte tänker på så mycket, men som du säger, de är tuffa, de spelar ett första snabbpass, va? Det gör att de kommer att ha en NHL-karriär. Ja. Så det finns olika plats för olika typer.
Som jag sätter betyget 4 på backen Elias Pettersson är rätt ute.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker
att han är jäkligt snäll alltså.
Ja, men det är 4, det beror på hur man precis. Han överträffar Kina och många andras förväntningar därav en 4.
Ja. Ni märker ju, det finns en hel del betyg att sätta ut och 7 stycken svenskar nu alltså i Vancouver. De kan ju nästan göra en Detroit. Precis som Samson var inne på så har Detroit varit en svensk koloni. Minns ni 2013, det var efter din tid i Red Wings när de hade det här på line-upen. 6 stycken svenska. Det var monstret Jonas Gustafsson i mål. Det var Kronvall tillsammans med Jonathan Gustafsson. Det var Gustav Nyqvist, det var Henrik Zetterberg, det var Jonas Fransén. Hur gick det där bytet då? Jo, Zäta tog pucken och spelade fram till Nyqvist som var där på returen också sen. Gustafsson fick väl en assist också. Mål efter 17 sekunder. Hur coolt var inte det? Jonathan Eriksson, ja.
Ja, det var coolt faktiskt. Vi har sett vid något tillfälle gjorde man det där med ryssar också. Men då var det någon hyllningsmatch där man startade på det sättet. Eller? Men det där är cool alltså. Det är verkligen cool. Och det är jäkligt skönt, smart taktiskt, om det nu var taktiskt, att bara sätta ihop det på det här sättet.
Ja, det är nästan som man kan göra det. De saknar en svensk målvakt, eller en finländsk målvakt som finns just nu. Det borde ju varit nära att kunna göra så på din tid i Red Wings också. Ni var ju väldigt många svenskar då också, ja?
Nej, men vi var nog i någon match 5 utespelare, men vi hade ingen målvakt som höll måttet.
men när du summerade din NHL-karriär, 13 fina säsonger blev det, nästan 700 matcher. Hur minns du den?
Ja, alltså, jag minns att det gick över väldigt fort. Alltså, jag ångrar lite att man inte njöt mer, men jag hade inte tid att njuta. Så, jag från Mariefred, jag kollade liksom aldrig på NHL på det sättet, så att, jag är jättenöjd med det jag försökte åstadkomma.
Men det du gjorde när du väl var i NHL, kände du liksom att amen, jag ska vara här, eller varför kunde du inte njuta av det? Kände du hela tiden att du var jagad och att prestera?
Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag fram till egentligen mitten av min karriär. År 6, år 7 kände jag att nu har jag min plats och nu vet jag vad som förväntas av mig, definitivt.
Ja. Och just så. Den gången du gjorde, du jobbade ju också, du pratade om Eckermärke här som har varit mycket i AHL. Du hade ju också en tuff start när du väl kom till ligan och fick känna på det tuffa NHL-livet, AHL-livet. Vad betyder det egentligen?
Nej, men det betyder väldigt mycket i efterhand. En karriär kommer inte gå spikrakt uppåt. Det går snarare, hur reagerar du från alla nederlag eller så? Hur kan du resa det? Men det jag hade så här i efterhand, jag förväntade mig aldrig någonting. När jag åkte över... Det var egentligen ingen som visste vem jag var, och det är inte många som vet det nu heller. Men...
Triple Gold Club, VM, OS,
nej, men precis. Nej, men allting vart en bonus för mig. Att jag spelade AHL, det var ett jätteviktigt år. Jag gjorde mer än en poäng och fick i snitt per match, och jag fick spela otroligt mycket. Ja. Där förberedde jag mig någonstans på att liksom komma upp i NHL och spela helt okej. Men det gick ändå inte som jag ville, med skador bland annat och så. Sen hittade jag rätt i Detroit. Det var mitt... Ja, det var år 5 på min karriär när Detroit tog in mig. De spelade ett spel som passade mig.
För där blev du Stanley Cup också, 2008.
Ja,
just
precis.
Att ha den där ringen, känslan att få på den och få vara med där och vinna en sån här episk final som det var mot Pittsburgh. Ni mötte dem året efter också där.
Ja, det var ju otroligt känsla. Vi hade, det här är 08, 07 var vi otroligt nära också faktiskt att gå hela vägen. Så du är där och knackar på dörren några år innan vi lyckas vinna. Och det är det som gör det så himla roligt. Du är typ bara där ett år och spelar och lyckas vinna helt plötsligt. Vi hade bra chanser eller 4-5 år.
Ja.
Där. Och man ser precis, Lidas som kapten, en ära att få vara svensk bredvid han. Zäta som vann MVP i slutspelet. Det är många, att titta tillbaka på det laget, så det är inte...
Men det där är rätt vanligt nu när man tittar så här, alltså, du ser att det finns ett lag, om det är ett kluster eller om det är ett gäng sammansvetsade spelare som har då ett fönster på 4-5 år där det finns möjlighet, och du faktiskt hamnade ju mitt i Smöröja, som det var norska då, de här 4-5 åren där ni hade den här möjligheten, va? Och känner man någonting när man kommer från någon annan klubb? Och sen när man får lämnat, oj, där försvann chansen lite, va?
Ja, nej, men så kan det vara. Precis, i mitt fall så gick jag till Vancouver som också hade en väldigt, väldigt bra chans. Du är helt rätt på det. Nu var Detroit var bra i många år, men det är ju så helst med lönetaket nu. Då går det ju några 4-5 års spann, och sen så bör man göra sig av med de framgångsrika spelarna och så får man börja om lite grann och kanske hamna i mitten eller... Kanske ännu bättre att hamna så djupt som man bara kan ett tag och sen för att liksom hämta upp det igen. Och det är egentligen vad Detroit håller på att göra nu igen. De är, i min bok så är de på väg upp, och väldigt många bra unga spelare i sin organisation.
Ja, framförallt lika många svenskar nu för tiden.
Och vid sidan om också. Nu tampas du med Lidström fast på ett annat sätt nu. Han är i organisationen där i Red Wings som också då kämpar för att ta sig till slutspel. Mikael, han premierades och hyllades ju i Avicii Arena i februari innan han blev invald i Svenska Hockeyns Hall of Fame.
Mikael Samuelsson föddes den 23 december 1976 i Mariefred. Som medlem i Triple Gold Club är Mikael en av endast totalt 30 ishockeyspelare i världen som vunnit Stanley Cup, olympisk guld och dessutom blivit världsmästare. Det var 2006 för Tre Kronor som Mikael var med och vann olympisk guld i Turin, och sen samma år blev världsmästare vid VM i Lettland. Stanley Cup-vinsten kom med Detroit Red Wings 2008. Det blev sammanlagt 699 matcher i NHL och dessutom 193 matcher i Svenska Hockeyligan innan spelarkarriären avslutades 2015. Mikael har sedermera arbetat med talangutveckling i Chicago Blackhawks och Vancouver Canucks och dessutom verkat som sportchef i moderklubben Södertälje SK. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Mikael Samuelsson.
Mikael Samuelsson som nummer 146 in i Svensk Hockeys Hall of Fame. Berätta vad du kände när du stod där ute på isen. Spelarna applåderar åt dig, publiken står upp. Vad tänker man?
Ja, man tänker att det här är roligt för mina barn att se.
Ja, det var mer det.
Ja, men jag vet utan att låta oödmjukt. Jag vet vad jag har gjort och jag är väldigt nöjd med det. Sen att andra uppmärksammar är också en otrolig känsla som är svår att beskriva. Så där, att, okay, de här känslorna fick jag. Jag är jättestolt. Men samtidigt som jag säger det så har jag väldigt svårt att vara stolt.
Varför då?
Ja, det är en bra fråga. Det är flera som har frågat med det. Men jag vill någonstans vidare. Okej, jag gör det här. Och, ja, om andra tycker att jag gör någonting bra så var kul. Men fortfarande så det är det likadant under min karriär. Att hur mycket njuter man? Hinner inte, vill inte, kan ha svårt för de bitarna. Man bara trummar vidare.
Men många gånger är det en lättnad när man når någonstans. Liksom. Man är nöjd på den festen som är efteråt. Va? Och sen så kommer det här dåliga samvetet. Mm. Jäklar, nu måste man göra lite till nästa år. Och sådär, va? Men man är väldigt nöjd efter ett visst tag. Mm.
Men Håkan, om vi låter Mikael njuta av några ord från dig då. Kring Micke som spelare, varför han har hamnat i Hockey Hall of Fame. Varför han har vunnit VM, OS och Stanley Cup och är med i Triple Gold Club.
Framförallt så är utan att ta någonting ifrån hans talang med skott och skridskoåkning och allting så är han ju ett fysexemplar. Han har ju alltid varit, jag skulle vilja kalla det, du är nästan lite hopplöst upptagen av träning, va? Har väl nästan, du kan väl vara en av dem som har tränat mest, va? Och jag tror att hela det gänget, Krona och Seat och alla i Detroit, alltså, där var det nog, ni satte väl lite prägel också på träningen, va? För att, det är ju bara att se på det idag, du och Sedina, ni skulle kunna tävla i den här... i maratonlöpen. Så att, det är ju mycket stora scen. Och sen är han ju tjockskallig.
Okay.
Ja, han är tjockskallig, va? Det finns vissa grejer. Nej, men lite den här jävla namma, va? Man ger sig inte. Det är viktigt, alltså, som du säger, ett år i AL och jobba och gnugga. Det är, alltså, huvudet är den viktigaste talangen man har.
Ja, det ligger mycket i det. Slår du Henrik och Daniel i maraton?
Nej.
Inte?
Nej, jag har inte sprungit maraton. Kommer nog inte springa heller.
Nej, de är fortfarande bäst på de där testerna. De
kör. Ja, det gör de.
Är det inte så?
Jo.
Du, vi gratulerar till en jättefin karriär. Det blev ju 16 stycken seniorlag. Så det var ju en häftig hockeyresa som har gått fram tillbaka. Vi tänkte att vi skulle göra en blind ranking här med dig. Att du kommer att ha tagit ut 6 stycken lag. Du vet inte vilka. Och du har 6 stycken platser att passera dem. Ettan är det lag du tyckte var bäst eller du trivdes som bäst. Right. Och du vet inte vad som dyker upp efter. Nej. Vi börjar med det här emblemet. Där du var också, samtidigt som Håkan, men ni har varit i samma klubb i Djurgården. Vad placerar du dem då?
Jag sätter dem som...
Passar det nu? Tänk efter nu.
Jag sätter dem som femma.
Femma på den här. För det kan ju dyka upp många andra här också. Om det gör det, när vi får upp det här emblemet. Det har ju varit otroliga organisationer. New York Rangers. Där du inledde, va? San Jose först kanske.
Ja, det var först. Men jag tar dem där som nummer 3.
Varför?
Ja, så det där var ju otroligt roligt att komma till New York med stad full av eller ett lag full av superstjärnor.
Ja.
Tidigt i min karriär. Lindros, Messier, center, Pavel Bure, Mike Richter i mål. Så det var, och sen jag, bara få uppleva New York och spela i Madison Square Garden var väldigt, väldigt roligt.
Ja, okej, då har vi dem på den platsen. Sen kommer ju... På tal om Anrika Brynäs också.
Jag håller ju tummarna för att det kommer andra organisationer också. Men jag tar dem som... det var också ett bra år. Jag får ta dem som 4.
4? Mm. Då tar jag hit dem här så förstår vi att de är mellan Rangers och Djurgården. Vilka föreningar.
Kom igen.
Titta här då. Det här blir svåra val nu, Micke.
Ja, Vancouver.
Nu var han arbetsgivaren. Okay. Vancouver. Du gjorde 30 mål med Sedinarna bredvid dig.
Jag trivs väldigt bra och trivs alltid... Ja, det var nog där jag trivdes bäst. Men jag får ändå sätta någon som nummer 2.
Du tror att det dyker upp någon annan?
Ta inte skönhet. Ja, men jag gör det.
Är det det här han väntar på? Sportklubben, SSK!
Jag kan ta den och så kan du ta nästa.
Nej, jag måste sätta dem som 1, definitivt.
Ja, det är så.
Ja, men det kan bli 2 nummer 1.
För då har vi en kvar och bara en plats kvar.
Ja, precis.
Detroit. Kan de hamna 6 då alltså?
Nej.
Det går inte.
Den här listan vart knasig. Du får sätta den som nummer 1 också.
Vi har 2-1 där.
Ja, tack. Ja. Tack för den.
Var det Djurgården som skulle kommit längre ner från början?
Ja, kanske? Men den där hade gjort om lite grann definitivt. Flytta ner alla ett hack.
Ja.
Ja, så skulle jag gjort.
Ja. Men Detroit betyder, och är det för Stanley Cup?
Ja, men det är så mycket saker. Lidas var jultomt åt mina barn.
Oj, barn!
Ja, precis. Men det var så otroligt mycket härligheter i Detroit. Och jag hittade rätt i min karriär så tidigare med Ken Holland och, den, och det spelet vi spelade, att han tog dit mig var otroligt viktigt för min karriär.
Man brukar ju säga att Niklas Lidström är the perfect human being. Var han den perfekta jultomten också?
Ja, får fråga mina barn, men för mig så var han det.
Ja. Jag tänker med det.
Vad var det som stod ute på Farstebro? Var det risgrynsgröt eller var det en...
Kanske var Lidström som kom dit med paketen också och hade betalat för exklusiva julklappar. Du, var trevligt att ha samtalat med dig. Jag har din expertis och din öppenhet om Vancouver uppskattas väldigt mycket. Du får hålla koll imorgon då när det är hockey där i Linköping. När vi bevakar Rangers mot Vancouver 17.30. Tack så jättemycket, Micke.
Tack själv.
God lycka med jobbet i Canucks där med spelarutvecklingen. Håkan sitter kvar för Bodin är på ingång. Det närmar ju sig som sagt det här med hockey där i Linköping. På tal om Linköping så har de ju en av ligans bästa backar som kommer därifrån. Och han har förstås full koll på att hockey där i Linköping närmar sig på Viaplay och för folket i hans stad, Gustav Fossling.
Nej, men det är väl mycket. Jag har ju lärt mig allt från Linköping, kan jag säga. Alla grunder. Och sen så fick jag en extremt bra utbildning på hockeygymnasiet också där. Jag tror våra backtränarna var Johan Åkerman och Häveli liksom på HG1. Så det var, man fick väldigt bra utbildning direkt, känns det som.
Vi kör den här NHL Day då i Linköping. Hur mycket hockeystad har Linköping blivit?
Ja, men väldigt, väldigt mycket tycker jag. Jag tycker, de jag såg, men jag tror de hade, LHC låg väl ut häromdagen att de hade 7000 i snitt på sina matcher i år, så det säger ganska mycket vilket hockeyintresse det finns i Linköping. Och det är, som när jag var hemma på sommaren och har varit med på ett par hockeyskolor, och det är extremt mycket barn och ungdomar i hallen, så det verkar vara på gång i Linköping, tycker jag.
Nu till sist här, det är ju Vancouver Rangers som vi visar här i Linköping som fansen får se. Vad tycker du man ska hålla koll på i de två lagen så där på uppstuds?
Framförallt våra svenska spelare, ska jag väl säga. Väl många skickliga där. Och sen så även... jag gillar ju Quinn Hughes, gillar jag i Vancouver. Han är på sätt att han... kan åka skridskor och skapa ytor för sig själv uppe på blå linjen är ju fantastiskt. Han är ju extremt skicklig.
Är det världens bästa back?
Ja, alltså han är där, skulle jag säga. Det tycker jag. Han är en av de absolut toppen i ligan. Väl han och McCarr, tycker jag, som är just rör sig på blå linjen och får igenom puckar och hela den biten, tycker jag väl de är bäst.
Jonathan Lindqvist där med den tidigare LHC-spelaren, numera stjärna i Florida Panthers, Gustav Fossling, som pratar om Quinn Hughes, som vi kommer alltså bevaka imorgon i NHL Hockey Days när hans Vancouver möter New York Rangers. Så Fabrina har kommit in istället för Micke Samuelsson. Jag gav en liten klapp där till Micke. Du tyckte det var intressant att höra?
Ja, jätteintressant. Det är ju en ynnest att få sitta och lyssna på före detta spelare. Och som Micke, som är inne i en organisation också, så man får en liten titt bakom kulisserna. Sånt går jag igång på jättemycket.
Ja, vi läser ju mycket från Uffe Bodin och vi är glada att du är med i Godmorgon NHL och gästar så ofta som du gör. Det uppskattar vi verkligen. Quinn Hughes fick frågan där, Fossling fick frågan om Quinn Hughes, världens bästa back. Vad säger du om det?
Kan jag säga näst bästa?
Du tänker på?
Ja, McCarr. Ja, jag tycker McCarr har lite mer offensiv uppsida än Hughes än så länge. Men så spelar han kanske i en liten bättre miljö för ögonblicket också.
Ja. Vad är din åsikt, Uffe?
Förra säsongen tyckte jag Hughes var bättre. Den här säsongen så har jag svårt att se att McCarr har någon överman faktiskt. Hughes har ju missat en hel del match på grund av skada också. Så att det är lite, ligger de lite i faten. Men tittar man på poängsnitt så är väl han, tror jag, till och med han har bättre än McCarr faktiskt.
Ja, det är så, ja. Ja, den där kampen går vidare. Nu är han ju tillbaka också då, Quinn Hughes, efter lite skadebekymmer. Missade ju Four Nations där också. De hade ju behövt honom i USA. Nu när vi kastar oss på de virala klippen som sprids från världens bästa hockeyliga i veckan, till exempel de här.
These little guys had big number eights on their brains. Well, wouldn't you know it? Almost 20 years later, they're like-minded.
Still cute little kids, if you ask me, but they missed out on millions of dollars. They should have patented those eights.
Ja, visst är det roligt alltså, att de fångar upp dem när de var kids och nu då har de följt Ovechkin och sitter där fortfarande med de där åttorna.
Ja, men det är fascinerande just med att följa upp liksom publik. Så här, vi såg igår Brynäs spela sin första kvartsfinal och de fångade upp ett fan som hade rest från Kalifornien. Exakt. Som var Anaheim Ducks-fan och hade Jakob Silfverberg som sin största idol. Alltså, ja. Sådana där grejer, det värmer ju hjärtat lite grann. Och de här killarna visar också upp en enorm passion liksom, för hockeyn och för Ovechkin.
Det här skiljer lite. Alltså, ishockeyn är ju en produkt. Mm. Marknadsföring är otroligt viktigt. Sporten kommer kanske i andra hand i många fall. Jag läste nu NHL alltså, under den här senaste jakten. Då. Det ska Gretzky vara på de senaste matcherna där det återstår 4 mål. Aha. Men så ska det också vara 15 stycken sociala reportrar som från NHL som följer Ovechkins alla matcher. Och de kommer också ha 10 extra kameror på varje match han spelar framåt nu. Bara för att kunna göra bakom filmen, klipp, allt möjligt här. Bara för att liksom gå på den här hypen nu.
Vi ska ju skicka över Fimpen. Han ska över till Washington här nu och försökte ju få akkreditering till match där, men det var ju tvärsjukt.
But it is Fimpen. Fimpen is coming.
Nej, det var så här. Jag har aldrig blivit nekad en akkreditering i NHL när jag ansökt åt mig själv eller någon annan. Men nu var det så här, bara nej, sorry guys. It's impossible.
Inte ens för detta storspelaren Christian.
Nej.
Vi får se. De kanske möter San Jose. Då kan han komma in med pappalägget kanske.
Ja, precis.
Eller hur? Det är andra saker som har varit som kommer spridas natten till idag. Buffalo, vi vet ju att deras säsong har varit tjum så här. Och då fortsätter att gå ut för Rasmus Dahlin och hans lagkamrater. Det blir ny förlust och konstiga mål åkte de på också. Titta på det här, Kevin Stenlund blev noterad som målskytt i Utah när Buffalo tryckte på. Det var självmål. Och Dahlin var ju inte helt glad.
Nej, och du pratar om att om det finns vissa bilder som kan symbolisera hur säsong ser ut. Va? Så det här är ju inte stolpe ut ens. Va? Det här är något annat. Det är stolpe in åt helt fel håll.
Ja, åt fel håll var det inte bara en gång. Det blir fler gånger när man jagar på Uffe. För ett Buffalo, det stämmer inte. När man gjorde den där forceringen med bara ett par sekunder kvar, 2 målsunderläge.
Jag trodde att han skulle sopa av den på första där, men nu var det bara, det här är bara för mycket. Han måste vara otroligt frustrerad. Det gick ju rykten där om att han var inne hos general managern och ställt ultimatum, men det verkar inte som det var så pass illa.
Gick väl ut och dementerade.
Ja, han dementerade hårt. Men just den där situationen, han har varit som Micke var inne på det, 7:e året i ligan. Han har inte ens varit nära att spela slutspel.
Nej.
Kul för oss som gillar VM, men jobbigt.
Nej, 2 självmål och Stenlund och Sergachev var nog nöjda. De blev målskyttar utan ens att göra speciellt mycket. Andra saker man kan göra om man inte är jättebra på hockey kan man ju använda andra egenskaper. Som Mitch Marner. Titta på den här känslan. Ja, men en liten nick där. Elegant. Mitt under matchen mot Colorado. Och inte nog med det, tappar man klubbarna. Man kan använda höger dojan eller skridskon och vänstern. Ja, det finns det ju också. Mitch Marner. Det är en allkonstnär.
Vet du, har ju alltid haft, och det var nog många europeer som har tagit med sig bort det. Man körde så kallad tvånudd i uppvärmningen. Du springer och jobbar, du har en stor cirkel och så ska bollen vara i luften hela tiden. Va? Jag tror Marner har lärt sig lite där. Om det är Nylander eller om det är Holmberg eller om det är Järnkrok eller vem som ska ta åt sig äran. Va? Men jag tror definitivt att europeerna har bidragit lite till hans bollsinne.
Ja, och det är alltid, det bara smäller när man går ner i korridorerna inför match. Det var likadant i Four Nations när de spelar fotboll. För de skjuter bollarna hur högt upp som helst. Så skjuter de sönder taket där uppe. Och ingen vill ju säga någonting. Eller vaktmästaren har tagit och tittat, men de vågar inte heller säga någonting. Det är som på Hovet och fastnar bollen där uppe och så är det slutspelat. Och så är det en kille som får bära hundhuvudet där. Mer allvarliga saker. Uffe Bodin med en spaning, med en åsikt som är allvarlig. Och den är väldigt, väldigt aktuell, Uffe.
Ja, precis. Det är det här med skärtåliga skydd. Det har ju gått 1,5 år sedan Adam Johnson tragiskt omkom. Men vi såg ju de här bilderna i veckan där vi ser Josh Anderson i Montreal får en skridsko över vaden. Och man tänker att det där är ju hans säsong som försvinner. Men det här var faktiskt så väl att han, jag tror att första matchen han spelade med sådana här skärtåliga, jag tror det är kevlarskydd på hockarna, precis. Så han klarar sig faktiskt. Och det här öppnar ju frågan för varför är inte fler här. Ni kan ju se här hans reaktion i båset också.
Ja, det blir det
så här,
inte.
Nej, han är så här, va? Han säger helt, wow, ja ni ser. Och det här kommer ju då, jag var inne på Adam Johnson och det med halsskydd och... Mm. det var, man såg i början efter olyckan att det var en del NHL-spelare som liksom, okej, okay, nu kanske vi ska testa det ändå. Jag försökte hitta statistik på hur många som hade, som använde. Jag tror inför säsongen så var det runt 55 av, ja, vad är det, 600 spelare någonting. Ja. Så en ganska liten andel. Jag gissar att det har blivit ännu färre under säsongens gång, för att det är många som testar och sen slutar de. Men de hade ett general manager-möte i Florida alldeles nyligen, och där klev New Jersey Devils general manager Tom Fitzgerald fram. Hans son Casey Fitzgerald är back i New York Rangers farmarlag i Hartford, och han fick en skridsko över halsen alldeles här innan nyår. Och han talade då passionerat inför de andra general managers som en pappa snarare än som en general manager. Och liksom så här, försöker få andra människor att förstå att det här är viktigt, det här kan vara skillnad mellan liv och död. Nu, till saken är att Casey Fitzgerald hade ett halsskydd på sig, men det täcker ju inte helt.
Nej.
Och det där är väl utmaningen som man står inför nu, liksom, hur ska man, man kan nog inte täcka allt. Men det gör ju ändå skillnad att ha någon form av skydd. Håkan, du kommer ihåg vad som hände med Bengt Åkerblom i Mora 1995.
Hasse Salin i Hammarby, va?
Som förolyckades.
Varför
har inte alla halsskydd?
Alltså det är samma sak. Vilket skydd du än pratar om, så är det alltid ett motstånd mot att använda det för många. För att vissa tycker att det påverkar deras möjligheter att spela så bra som möjligt. Va? Om det är galler, visir, ankelskydd. Det finns ett motstånd mot det generellt. Va? Och just det här med halsskydd och liknande saker, det är lite, dels visuellt, men det är också lite, det tränger på lite. Och jag tror att enda vägen att gå i det här fallet, det är så att säga att försäkringsbolagen, för man har rätt bra försäkringar som NHL-spelare och allting sådär, som måste säga att liksom, antingen så tar du på ett halsskydd, annars får du ingen försäkring. För då förstår spelarna liksom, inte bara allvarligt, men vad konsekvenser kan innebära för dem, både ekonomiskt annat än rent mänskligt.
Ja. Men Håkan, förstår de inte allvarligt? De såg att en kollega till dem förolyckades under en match. Det var ju brittiska ligan, men det spelar ju ingen roll. Det där kan ju hända precis i varenda sekund.
Snälla
också.
Niklas Jihde, hur ofta tar det inte för lång tid på innan du sätter på dubbdäck på bilen för att det är halt. Alltså alla människor, vi har en konstig perception om att det drabbar inte mig. Och så är hockeyspelare också. Det där kommer inte hända mig, va? Så att varje gång som det diskuteras det här, så går den här användarkurvan upp. Och sen ju längre tiden kommer, så avtar den här hela tiden. Så att, som sagt, jag har varit inne i den här debatten i 10 år säkert. 15. Och jag säger det fortfarande som jag har sagt hela tiden. Försäkringsbolagen, det är bara de som kan få ändra på hela det här beteendet. Ja.
Men jag tror också att det där är en liten nordamerikansk grej. Här i Sverige har vi ju sedan länge liksom anpassat oss lite efter det där. Men i Nordamerika är det mycket så här, det är frihet framför allt annat. Live free or die. Liksom, det är det där gamla ordstävet. Så att jag tror lite att det handlar om det också. Att de gillar inte att bli tillsagda och få regler som tvingar dem att göra någonting. De vill ha friheten att välja själv. Det är ju någonting som är extremt viktigt där. Så jag tror att det är en kulturell skillnad också som gör att vi inte riktigt ser den där utvecklingen på andra sidan pölen.
Du menar att de är inte så kollektiva alltså?
Nej, men tänk på ett par strumpor kan skydda. Jag pratade med CCM igår också. Nu kommer det ett underställ till nästa säsong då också, där det kommer vara cut resistant hela vägen, så att man ska kunna skydda handleden.
Nej, precis
också.
Så, jag menar, vi minns ju Erik Karlssons skada där. Exakt. För en massa år sedan, och Gabriel Andersson, det han går igenom nu, det är ju till en följd att han fick ju Cale Makars skridsko över knät.
Bra spaning. På med halsskydd, på med alla skydd som går att ha. Uppmaningen härifrån, även då fast man spelar i världens bästa hockeyliga. På tal om Gabriel Landeskog, bra att du kom in på det, för det är ju nämligen han som har varit i ropet igen. Vi pratade om honom i Godmorgon NHL här för bara någon vecka sedan, att han har ju varit på is. Men nu har det intensifierats, och han har faktiskt åkt med Colorado på roadtrippen man är ute på nu. Och det spekuleras, är det dags nu för Gabriel Landeskog? Vad har du hört genom dina kanaler, Uffe?
Nej, men det är ju otroligt skönt att se att han faktiskt är med på riktigt, om man säger så. Jag tror att han har väl spelat med en så här non-contact jersey, så det är väl ingen comeback som är närstående här. Men det är väl ett slutspel som man funderar att är det då han tar chansen liksom. För att nu har det gått så lång tid att någon gång känner väl jag att han måste testa. Det är lite som Foppa var det här några gånger och snacka om alla sina comeback-försök och liksom den här envisheten. Och vid något tillfälle så är det väl dags liksom att nu får vi se, nu får du bära eller brista lite grann. För nu har det gått snart 3 år sedan han spelade en match senast.
Vad skulle det betyda, Håkan? Det kommer ju med största sannolikhet be Colorado Dallas i första rundan. Jag kom back där efter 3 år. Hur skulle det vara,
tror du? Det är lite osannolikt att tro, va? För att det är som sagt, du går inte in efter 3 år och spelar i en slutspelsmatch där intensiteten är kanske på 110 de första 2-3 matcherna också. Det känner jag att det tror jag inte ens är från ledningens sida något smart drag. Va? Men jag tror att han som person och som individ och som kapten fortfarande i laget på något sätt fyller en position i gruppen. Inte kanske på isen, men i gruppen generellt så tror jag att han kan vara rätt viktig att ha. För Bednar, för coacherna, för management och allting som sagt. Va? Men jag skulle bli väldigt förvånad om man väntar så länge och drar in han i en första runda slutspel mot Dallas till exempel. Det tror jag inte någon har bra av.
Nu har jag inte siffror på dem. Jag undrar om de har lönetagsutrymme att ta in honom igen nu innan, efter att de har gjort alla de här förändringarna efter deadline.
Jag kan inte tänka mig. Utan det måste vara ett slutspel. Som
men det är så fin ut skridskoåkningen, eller hur?
Ja, precis. Ja. Men det var det
sen är det ju lite det. Han släpper den här egenproducerade dokumentären som vi tänkte. Nej, men det är ju lite så också. Va? Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi kanske inte pratar om det på det sättet, men jag tror det är viktigt för han själv att bevisa att antingen går eller inte, för då kan man så att säga lägga av den anledningen.
Var det ungefär som när en hockeyspelare släppte en låt 1989 till ett hockey-VM?
Men blev det någon karriär inom musikbranschen efter det?
Ja, det sänds topp 1, guldskiva.
Ja. Du ser så passar det nu för Bodin, för du har inte mycket att komma med där.
Nej, det har jag inte.
Om du inte var med Ludgo Pelle så uppe hemma på när du väckte upp. Alltså. Ja.
Samt som Rickard Henriksson, programledare för fotbollssändningen här på Viaplay, kom till jobbet så ska vi skjuta av några snabba puckar som avslutning också. Där ni bara får ge snabba svar. Poängligan i NHL, vem vinner den?
Nathan McKinnon.
Ja, det måste det vara.
Då säger jag coach av
Det var
allt att det just nu. Vilka lag tar sig till slutspel på den västra sidan som är på wildcard nu? St. Louis har den här sista biljetten nu då. Det är en kamp det handlar om ju. Vancouver, Calgary och Utah jagar. Vilka blir det som tar plats 2 där på wildcard?
Jag tror St. Louis tar det, va? För det var det du frågade. Ja. Keepermässigt.
Minnesota har ju seglat iväg lite.
Ja, precis. Nej, men... Okej, jag vill inte säga samma som åker ner, så jag säger Vancouver.
Vi säger Vancouver, bra. Viktig match för dem imorgon då mot New York Rangers. På tal om Rangers, på den östra sidan, 8 var Montreal som har wildcard-biljetterna nu. Där det är 2 lag som slåss om de biljetterna. Vilka 2 blir det?
8 tror jag definitivt tar det. Sen säger jag Rangers.
Rangers?
Jag gillar Montreal. Jag tycker att det är dags för dem att få med ett slutspel. Alltså du var ju i Montreal, du vet hur de reagerade här, va? Ja. Det är lite hockeyns högborg trots allt. Va? Så att, jag hoppas Montreal. Hoppas jag på Islanders också.
De är utanför nu. Det är många som jagar där. Rangers, Islanders, Columbus, Detroit och
Boston. Viktiga matcher i helgen nu. Ja, Calgary är på trip i New York och möter alla New York-lagen. Alla de där 3 slåss ju nu, va? Mm. Devils och Rangers på väg ner. Islanders på väg upp. Mm.
Snabba puckar. Vilka vinner SM-guld i ishockey?
Djurgården har jag sagt varje år.
SM-guld.
Nej, på något vänster så hoppas jag faktiskt att Brynäs ska vinna på något vänster. De har spelat bäst hockey under säsongen. Och det borde bara om de kunde få glänsa i topp.
Ja, jag sa Växjö inför säsongen, men det såg inte så bra ut efter första matchen går, så jag säger Färjestad.
Mm. Vilka vinner det hockeyallsvenska slutspelet och tar sig till SHL?
Men nu får du passa dig.
Ja, nej, men jag tror ju på Djurgården. Mm. Så att det är inte för att slicka hans stövlar, men
den viktigaste matchen för Djurgården det är om Björklöven slår ut AIK. För jag tror AIK är de enda som kan hota Djurgården och gå upp.
Lite så faktiskt.
Kommer Håkan Södergren bli invald i Svenska Hockeyns Hall of Fame?
Ja, jag trodde han var det redan.
Tror jag också igår när jag skrev till honom. Då skrev Håkan, min mamma är vansinnig. Han tar inte det. Vad händer, Håkan?
Skulle inte vara mig, skulle någon som sitter och plockar ut det. Jag har gjort vad jag kan.
Ja. Vi får starta en lobbyverksamhet, du och jag. Presidenten för fanklubben.
Vi får verkligen göra det.
Det är morsan det, då får du ringa henne.
Vicepresident.
Ja. Mamma Sörgen, vad har kommit upp i folder nu?
96.
Ja, det är underbart att titta på varenda hockeymatch som vi har play
levererat. Sitt och titta nu, för du kan hälsa till
honom. Ja, då säger vi verkligen hej och ha en härlig helg nu. För det är en hockeyhelg som väntar. Med tanke då på NHL Hockey Days i Linköping. Tar sin början idag. Fredag, mängder med aktiviteter på Stora Torg. Norge. Och så kulminerar det imorgon då med 17.30. NHL-studion flyttar härifrån Ringvägen till Östergötland och till Stora Torget. Då tar vi med oss Niklas Holmgren och Mattias Nordström och Erik Granqvist. Och så ska vi leverera matchen då mellan New York Rangers och Vancouver. Snacka om viktig match. Oh, yes. Den, och sen har ni NHL Saturday och NHL Sunday också. Mängder med matcher. Så glöm inte bort, precis efter oss, Tiki Taka. Gänget sitter precis här bakom och laddar för fullt för att leverera fotbollgodis till er 10.00. Men nu säger vi tack till Håkan. Tack till Uffe.
Tack så mycket.
Och önskar en trevlig helg. Och glöm inte bort, det pågår sport på Viaplay hela tiden. Vi ses!
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.